Radioplay.
Det är dags för ett nytt avsnitt av Ridklubben. Jag heter Gry Forssell.
Och jag heter Rebecka Lagin.
När vi spelar in det här avsnittet så är det alltså torsdagen då Sweden International Horse Show drar igång. Alltså för bara några dagar sedan när du hör det här, om du hör det, när det kommer ut vill säga.
Exakt. 2019.
Och vi ska prata med Stephanie Holmén.
Ja, alltså så himla roligt. Hon är en sån här tjej som man har följt lite när hon har blivit upcoming star eller vad man ska säga. Så, och jag unnar henne och jag tycker att hon rider så himla härligt. Så jag ser verkligen fram emot att träffa henne. Lite
hon
pirrig också.
Verkar superhärlig. Jag hoppas verkligen att hon är det också.
Ja,
och det här avsnittet kommer ju då komma ut. När det här avsnittet kommer ut, då vet vi hur det gick. Mm. Men när vi under helgen, just på den här tävlingen då. Men när vi träffar henne så har vi ingen aning.
Nej.
Och det är väldigt spännande ögonblick att mötas i också.
Verkligen, hon kom ju hit igår kväll så att hon är också precis anlänt och är kanske känt på någon häst och tittar på banan och bestämt vilka hästar som ska gå, vilka klasser och sådär. Mm.
En nyhet för oss här på Ridklubben-podden är att vi har fått en till sponsor.
Yay!
Höx! Varmt välkomna ombord får man säga. Tack snälla Höx,
ja,
för att ni vill sponsra Ridklubben. Och Höx är ju förstås som ni vet ridsportbutiker. Det finns ju 35 butiker tror jag över hela landet.
Ja.
Och där finns ju faktiskt precis allt man behöver. Från där jag bor till stallet där hästen står. Mm. Då passerar vi ganska nästan en högsbutik.
Ja. Så det är blir ofta jag får ett sms från Gry Forssell. Jag ska svänga förbi högs. Behöver vi något?
Jag vet inte, man vill köpa någon borst eller man vill köpa någon nya rid. Han ska nicka att ta bort sina ridvantar eller vad det är. Svänger förbi där väldigt, väldigt ofta. Men apropå Nicky då, min dotter som är 10. Som rider och har ponny och är intresserad av väldigt mycket i stallet. Hon är också väldigt intresserad av käpphästar. Hon har ju inte släppt det här. Hon ska till exempel nu den här helgen så ska hon gå på Sweden International Horse Show. Men en dag kan hon inte för då ska hon till Uppsala och tävla käpphästar.
Men alltså det är så härligt. Jag älskar att även fast hon har nu fått en egen ponny så är hon ju fortfarande ett brinnande intresse för de här käpphästarna.
Ja. Och hon går och väntar på, hon har köpt någon käpphäst nu på över Instagram. Så där hon går och väntar på en avin i brevlådan. Hon har varit så arg på Postnord för att den aldrig kommer en avin. Men då var jag nämligen inne på Höx hemsida och då ville jag se vad har de för käpphästgrejer nu? För att det här har ju exploderat, inte bara vi utan det här börjar verkligen bli jättestort över hela Sverige. Så gick jag in på Höx hemsida för att kolla nu inför julen. Jag gjorde ärenden åt jultomten.
Ja, jag förstår.
Gick in på hemsidan, skrev in käpphäst i sökrutan. Vet du vad mycket fina grejer det finns?
Nej, men det kan jag faktiskt tänka mig.
Alltså dels käpphästar.
Ja.
Och det är också kul så här, pysselbutiker som också har så att man kan pyssla sina egna käpphästar. Men det finns ju färdiga käpphästar att köpa på Höx. Men det finns ju också nu jättefina små träns. Grimmor, grimskaft, vet vad de också har?
Nej.
Hönät.
Nej, men
alltså, det är så gulligt.
Vi har också byggt ett käpphäststall i stallet.
Ja.
Och det är ju, alltså barnen är ju helt frälsta. Och som du säger, det är ju lite små krubbor och det är saltstenshållare.
Ja.
Och det är så gulligt.
Så om du som lyssnar på det här går och funderar på vad du ska köpa för julklappar, har någon käpphäst intresserad i närheten, gå in på Höx för där finns det förstås också allt till de levande fyrfota hästarna. Mm. Men också väldigt fint utbud för käpphästarna, det tycker jag är kul.
Ja, men verkligen.
Ja. En annan nyhet på ridfronten här, det är väl att den enarmade banditen sitter här. Jag gick ju ramlade av häst här för 1,5 vecka sedan.
Men jag vet, så himla typiskt och dumt och jag skulle bara vilja spela tillbaka tiden men det går inte.
Men det är, som, du
men det är också sånt som händer. Alltså det, ja.
Du var ju med när det hände, vi var provreden häst som var jättefin och du red och hoppade. Den var dunderfin och så hoppade jag upp och så skulle jag hoppa ett pyttekryss och så hoppade han överraskningsstort som gjorde att jag inte hängde med. Så blev han rädd och så brallade han iväg och så ramlade jag av. Och så bröt jag nyckelbenet och har väl kanske spricker i 2 revben skulle jag tro. Det gör så, alltså revbenen gör så ont.
Ah, det är inte härligt, jag har också haft spricka i 3 revben en gång. Det var inte roligt.
Nej, och sen sådär med nyckelbenet, det går inte att gipsa. Men Nej. Det är som det är med det.
Ja, och så är det höger också, det är så typiskt. Men då som vi pratade med Peder, att man borde borsta tänderna lite oftare med vänsterhanden och sånt. Det gör ju du nu. Så
det gör
tänk
jag.
Vilken bra ryttare det kommer bli, Gry.
Vilken tur att jag... Men jag har eltandborste.
Okej.
Och det hjälper faktiskt jättemycket.
Ja, men det kan jag tänka mig. Men du, okay, men du ska göra allt annat. Du ska sminka med vänster, du ska jobba med vänster, du ska skriva sms med vänster. Bara det kan jag tänka mig är en utmaning.
Så jag kanske kommer bli en bättre ryttare av det här, menar du?
Ja, men jag tror mer liksid i alla fall.
Mocka gör jag inte så mycket däremot.
Nej.
Men det som är så kul med, vi har ju Scanbio som också sponsrar den podden som ju gör spånpellets.
Ja.
Som vi använder i boxarna hos hästarna i stallet där, ja, som du har. Och det roliga med de här stall, jag vet inte om det är för att du och jag pratar om stallpellets i podden, att Nicky har hört det. Bland annat Nicky jättemycket det här.
Ja.
Men hon tycker att nästan det roligaste med stallsysslorna, det är när hon får spåna. Hon tycker det är så. Jag vet inte om det är det att hon tycker att det är kul att man får hälla vatten på spånpellet så att de sväller upp. Eller om det är det att hon får ta kniven, att hon får skära med vassa morakniven i påsarna.
Ja.
Men hon tycker det är så härligt att få spåna.
Det är ju toppen. Då, ja, kan hon vara spånansvarig. Och sen jag kan mocka och hon får vara spånansvarig.
Tack snälla Scanbio. Om du som lyssnare är nyfiken på deras produkter så kan du läsa allt på scanbio.com. Och Hörx har förstås också en hemsida. Hörx.se. Bara gå in och kolla där.
Verkligen.
Ja, men då ska vi träffa tjejen som inte skulle bli tävlingsryttare, för hon skulle utbilda unghästar och så skulle ju syrran tävla, var det tänkt, det där ska vi prata om också. Det gick ju så där, för nu är det ju där i alla fall Stephanie Holmén som har tagit över tyglarna på Peder Fredrikssons favorithäst Sparven. Vi pratar med Stephanie Holmén. Det var så roligt nu när vi var på väg hit för att möta upp med dig och så skrev du att jag går och anmäler så länge.
Mm.
Och det kanske är skitspånigt av mig att tänka, men du går och startanmäler dig till tävlingar även på Friends Arena, eller man går och startanmäler sig precis som om du har vilken tävling som helst, eller?
Ja, men på internationella tävlingar så har man ju bara anmält att man kommer till tävlingen och med vilka hästar. Och sen väl på tävlingen så anmäler man samma dag eller ofta kvällen innan vilken häst som ska gå vilken klass kommande dag. Vilket är väldigt bra, för då man har ju alltid en grundplan, men man kan ju också ändra den utifrån hur hästarna känns. Det är inte som på svenska tävlingar måste man i TDB anmäla 6 veckor innan. Hur ska jag veta egentligen vilken klass jag vill rida då? Det är ju skitdumt. Så det här systemet är ju mycket bättre, att man anmäler dag för dag. De vet vilka ryttare som är här, de vet vilka hästar som är här, och sen så får man rida en häst i varje klass. Och så får man välja själv utifrån det då.
Och ni vet ju ungefär vilka klasser,
ja, vi
det
har
är
ju
som
en
kommer
grund,
gå.
Vi har ju en grundplan nu, ja, när vi kommer hit, men vi kan ju alltid ändra om det skulle kännas fel.
Mm.
Och visst, ofta kan man ju det på svenska tävlingar också, men ibland är det ju så fullt och så är det reservlist och då kanske man inte kommer in i en ny klass. Om jag har anmält till 1,40 och känner nej, jag vill rida 1,30 istället för den känns inte bra. Nej, då är den klassen full och där är 20 reserver som jag kommer efter då, så jag kan inte komma in i den klassen. Det är ju skitdumt.
Faktiskt.
Men här kan man ju ändra från dag till dag.
Ja.
Nu när vi ses, då är det torsdag.
Mm.
Och Sweden International Horse Show börjar idag.
Mm.
Och kommer pågå till söndag.
Mm.
Det här avsnittet kommer förmodligen ut då 3 dagar efter. Det vill säga på onsdag.
Exakt.
Så det är lite spännande. Vi har en liten time warp zone som vi kan befinna oss i här.
Mm.
När det här sänds, så vi lyssnar på det, då vet vi hur det gick.
Mm.
Men hur känns det nu inför?
Jo, men det känns bra. Sparven har ju gjort ett par stora tävlingar. Så vi kommer hit med... ja, bra känsla i kroppen, och just att få komma och rida på hemmaplan inför den här publiken, det är ju så jäkla häftigt. Så jag ser väldigt mycket fram emot det.
Funkar nervös pirret? Hjälper det dig? Är det positivt för dig?
Mm. Det brukar vara det i alla fall.
Har du aldrig blivit nervös att du har blivit fått spagettiarmar?
Nej, eller ja, jo, det har jag säkert, men jag försöker ändå att vända det till något positivt. Och om jag blir nervös så tänker jag alltid att jag skulle inte göra det här om jag inte känt så att det skulle gå bra, att både jag och hästen är redo för det. Och i grund och botten så börjar jag med det här för att jag tycker det är kul och nu är det mitt jobb, så det är bara att göra. Och sen när man väl är igång och rider fram och kommer in på banan, då är man så fokuserad så då känner man inte av det längre.
För jag läste någonstans att du är din egen mentala tränare, att du inte har någon...
Jag är väl inte min egen mentala tränare, men jag har försökt att hålla mig, jag vill inte känna mig så mycket beroende av att ha en mental tränare, och än så länge har det gått bra. Men jag är absolut öppen för, jag tycker det är jättebra att det finns och jag har ju sett att det är väldigt bra resultat för många, men jag vill kunna vara så stark i mig själv att jag ska kunna kontrollera mina egna känslor.
Vart får du inspiration från? Jag tänker du måste ändå kanske, hur jobbar du med dig själv mentalt?
Egentligen inget speciellt, utan mer bara när jag är på tävling och jag känner att oh, nu kommer nerverna, nu börjar pirra i magen. Ofta till exempel när man skrider nationshoppningar, när man sitter och väntar på att man ska gå banan, då blir man väldigt nervös och det pirrar i magen.
Men det där med nervös tänker jag på din nivå då.
Mm.
Det har jag funderat på, både du och dina ryttarkollegor. Mm. När ni är nervösa, eller när du är nervös, mm. är du nervös för att, för vad? Att du ska riva ett hinder?
Ja, jag tror mest bara man vill att det ska gå bra. Och speciellt när man rider i lag och mitt resultat påverkar alla andra också. Då är det klart att det blir extra mycket då. Så just då, jag kan känna igen mig denna sommar när man satt inför nationshoppningar och väntar på att banan skulle öppna. Man sitter och tittar när man bygger banan och man ser svårigheterna och så. Då blir det liksom, jag vet inte, det kommer till en på ett annat sätt. Men då försöker jag liksom bara vara stark och så tänker jag, men Steffi, att du sitter här nu och är nervös, det kommer inte göra resultatet bättre i slutändan att du sitter här och pirrar i magen nu. Utan fokusera på det du ska göra, gå banan, gör din plan, håll dig till planen som vi alltid annars gör. Och det är därför vi är här, för att vi har gjort bra ifrån oss innan ju. Det är därför jag får den här chansen att rida i laget här idag.
Jag tittade på YouTube igår kväll på din ritt från Syrien. När var det?
Snart 2 år sedan.
Den är helt sjuk.
Ja. Det är sådana man kan titta på om och om och om igen.
Härligt. Titta på, för jag vet att när du känner dig lite besviken eller när du behöver peppa dig så tittar du gärna på dina favoritritter, dina favoritklipp.
Det kan jag också göra typ i ett sånt moment när jag sitter och väntar på att jag ska få gå banan. Då kan jag sätta mig och titta på mina bästa ritter som jag har gjort, för då kommer man in i så skön känsla.
Är det klippet med där då?
Det är ofta med då. Ofta kan jag också göra så, om jag ska göra en stor inomhustävling så tittar jag gärna på den klassen som man inomhus. Om jag ska göra en stor utomhustävling så kanske jag kollar på en bra film från en utetävling som har gått bra tidigare då.
Kan du beskriva känslan, ja, men som en sån ritt som Syrish omhoppningen?
Då var jag så, först var jag bara så lycklig att jag gick felfritt i grunden, så då fick man först landa och ladda om för att gå in i omhoppningen. Och då, ja, jag hade ju inte på tanke att jag skulle kunna gå in och rida om en vinst där. Men så sa Peder och Henrik och min sambo Karl som var med att jag skulle göra den här innanför svängen då. Att jag skulle gå utanför min comfort zone. Och då hann det ju pirra till lite direkt. Men ja, det är väl bara att göra, för att göra som chefen säger. Och sen när det gick, då var jag ju bara jätteglad att jag var felfri igen.
Ja.
Så det var bara en lyckokänsla där och då. Men jag trodde ju fortfarande att jag aldrig skulle vinna, för det var så många kvar ryttare kvar efter mig som skulle komma och rida som har mycket mer erfarenhet och normalt sett mycket snabbare ryttare än vad jag själv är.
Och när i under ritten bestämmer du dig för att jag tar innanför?
I luften på det hindret. Eller jag hade ju bestämt mig från början för att det var i planen, men ofta så när man är typ i luften och tänker att man ska gå innanför så kanske man känner att det går inte, det är för tajt. Som jag tror de flesta ryttare efter mig, de hade nog också tänkt, eftersom de såg att jag kunde göra det så ville de nog också göra det, men när man är i luften över det hindret så inser man att nej, det är för tajt, jag hinner inte svänga. Det går snabbare att landa och gasa på runt om. Men Sparven, hon var ju, bara jag liksom tittar till höger in i den svängen så fattar hon ju direkt. Så man ser ju också på videon när jag landar så hon ju vänt före mig. Så jag är liksom en halv sekund hänger jag ju nästan utanför henne i svängen för hon vände så snabbt. Så utan Sparven hade det ju inte varit så lätt då kanske.
Det är så jävla dröm, alltså. Jag får lite rys bara jag tänker på det. Jag tycker att det är så himla härligt.
Och det bästa var ju också att när jag väl kom in i det lilla hålet där, att jag väl fick ett framåtläge till nästa hinder. För det är också lätt om man klarar att komma in i ett sånt snävt hål, en snäv sväng, att man sen kanske får ett bromsarläge och då kanske jag hade rivit istället. Och då kanske många hade sagt, ja men vad trodde hon, det skulle ju inte gå att rida den svängen. Men så sa Lisen i efterhand att ja, men då hade jag också tränat och denna gången gick det ju faktiskt.
Mm.
Och då var det ingen som sa något.
Nej. Åh, härligt.
Bara positivt.
När du säger låt hindret komma till dig som en instruktion till någon. Mm. Vad betyder det? Hur ska man tänka då?
Att man bara stannar i rytmen, tittar på hindret och rider mot hindret tills hindret kommer till. Så att man inte, det är lätt att man sitter och måttar så att säga. Man letar för mycket efter den perfekta distansen till hindret.
Man backar tills att hindret kommer senare.
Typiska klassiska, där har man varit själv många gånger.
Ja, jo, tack.
Men då ska man bara tänka att hindret kommer till. Än bara stanna i rytmen och rid mot hindret så blir det oftast bäst då.
Som jag förstår det, så när du tävlade det ponny så var det lite mycket bromsa. Det gick inte så himla bra.
Nej.
Det var först när du gick upp till stor häst, som var 13, det var då det liksom lossnade. Men då var det en ung häst, det var en 4-åring som fick det att släppa. Vad var det som hände då?
Men jag tror just när jag var där i 12-13 års ålder och är mina deponier att man börjar tänka lite för mycket. Och man skulle ju så här sitta och måtta och då blir det att man backar, blir ett steg för mycket, ett galoppsprång för mycket inför varje hinder. Och till slut så sa de, nej, det här vill vi inte hoppa på det här sättet. Och så fick jag ju då min 4-åriga Titanic när jag var 13. Och han hade ju en väldigt stor, rytmisk, fortfarande lite oreglerbar galopp eftersom han bara var 4 år och inte stark nog. Och då var man ju tvungen att bara stanna i den här rytmen. Han var lite gunghästgalopp så det var väldigt enkelt att bara gunga med honom fram till hinderna. Och då lossnade det för mig. Med hjälp av min tränare Ann-Katrin Karlsson då.
Häftigt ändå, för att många skulle kanske säga att man inte gör det på en ung häst utan att man kanske köper en mer äldre och erfaren häst för att komma in i det. Så häftigt ändå.
Men kommer man från en liten svacka med, på det ponny, att som du säger, då köper när man går upp på stor häst, då tar man en läromästare
kanske. Exakt. Men är det din första ung häst du hade? Eller är du ung ponny så här också?
Ja, egentligen. Min första ponny var ju när jag, vad fyllde jag då? 9. Då köpte vi en B-ponny, den var bara 6 år.
Ja. Så den utbildade du lite själv också?
Till, ja, så långt jag kom väl till ett A i alla fall. Och sen fick jag lite olika, lite ungponjor och vissa, just de äldre ponjorna jag fick, de hade faktiskt gått lite mer, de deponjorna som inte gick så bra för mig sen. Så för mig har det nästan varit bättre att få yngre hästar och ponjor som jag har fått ta fram själv.
Ja. Har du alltid vetat att du vill främst hålla på med unghästar?
Ja, framförallt sen jag gick över på storhäst och både Titanic och de hästarna jag fick efter det var också unghästar som jag red upp i större klasser själv. Då var jag säker på att okej, det är det här jag ska göra, det är det här jag är bra på. Och min syster då, Nicole, hon var ju enormt framgångsrik på ponny. Hon tävlade och vann allt hon ställde upp i. Så då hade vi en plan att när vi blev vuxna ska vi ha en verksamhet ihop. Jag rider och tar fram unghästarna och sen tar hon över dem när det är dags att börja tävla. För hon var bättre på att tävla.
Okej. Okay. Mm. Och så var det ju inte riktigt.
Hur ser planen ut nu då?
Eller hur?
Ja, men så fick jag ju då... Mina unghästar som jag hade hemma växte upp och blev äldre. Och jag kunde ändå börja tävla med dem. Och jag var framgångsrik som junior och ungdomsryttare. Och sen fick jag ju chansen tack vare det hos Lisen och Pedro. Och där har jag också fått tävla så mycket nu under de här åren. Så nu är jag ju själv den där tävlingsryttaren. Och vinnarskallen har vuxit fram mer och mer för varje år. Men jag tror det är väldigt bra att jag har den basen med mig med unghästarna och den grundridningen.
Men de fick verkligen locka över dig för att börja jobba där, eller hur? Eller var det, här är bara som det har tolkats i tiden? Nej, att de fick så här, men okej, men om du får rida på den här Fendi, eller vad heter han?
Ja, Fendi. Ja,
då, det var det som gjorde det, eller?
Ja, och Lisen hon frågade först om jag ville komma och rida unghästar. Och det ville jag ju såklart, det var otroligt smickrande att få det erbjudandet. Men då hade jag en verksamhet hemma med blandat unghästar och vuxna hästar som gick 1,50 hoppning nationellt i alla fall. Och då hade jag precis börjat tycka det här, men det är kul att tävla på hög nivå, jag vill med. Och då kändes det som att ta ett steg tillbaka och bara rida unghästar, även om jag förstod att det skulle vara väldigt utvecklande och lärorikt att komma till Lisen och Peder. Men så då tackade jag faktiskt nej första gången. Och sen ringde hon upp 2 veckor senare och hade funderat, och då skulle hon ju ta en paus själv. Och då skulle jag få rida Fendi och Trilopé, hingsten som egentligen var hennes första häst då, för Fendi var fortfarande ganska ung. Så var det egentligen den som klingade till mest. Jag bara, ja, det kan jag ju inte tacka nej till. Och det var ju tur att jag inte gjorde det.
Sen fick du ta över tyglarna på Peders favorithästsparven.
Ja.
Hur kändes det när du fick börja rida den?
Det var lite blandade känslor, för att jag sen jag kom till Grevlunda och sett Peder jobba med henne och jag har fått sitta upp på henne någon gång då och då om Peder inte haft möjlighet att rida själv, så har jag alltid sagt att gud, den här hästen kan ingen annan hoppa än Peder. För min känsla var då att hon inte hoppade bra med mig, men jag ser att hon hoppar bra med Peder. Så när han då först sa att du ska få ta över sparven, då kände jag, okej, är du säker på det? Men från den dagen att hon verkligen liksom blev min i mitt team, så har vi bara klickat helt. Så jag är jätteglad att Peder och Lisen och Astrid som också äger sparven, att jag får den chansen.
Ja, men häftigt. Men var du inte ganska nervös i början? För jag kan tänka mig, om man får den möjligheten, att man så här, vill ju verkligen inte misslyckas.
Nej, det var jag inte, för att planen var att sparven skulle få steppa ner lite. Att det var därför hon skulle komma in i mitt team. För då redde jag mest nationellt och kanske någon internationellt 2-3 stjärnig som inte är högsta internationella nivå då. Och att det skulle passa bra. Och då visste jag att hon hade ju redan gått så höga klasser med Peder. Så det var ju ganska nice för mig att få en så pass färdig häst.
Och utan kanske pressen, eller liksom, du behöver inte hoppas
det häxor. Men sen så har det bara gått så himla bra, så nu rider vi ju nästan bara på högsta nivå hela tiden ändå.
Du som har ridit så mycket unghästar och rider så mycket unghästar i stora sammanhang också, där händer mycket grejer. Mm. Vad tycker du att man ska göra? Hur ska man behandla eller rida sin häst om den är tittig? Om den hoppar till för minsta lilla eller lite tittig på grejer och sådär?
Försöka åka iväg mycket på olika ställen och kanske inte rida så mycket riktiga tävlingar. För att om den skulle vara tittig, att den inte vill gå ut i ett hörn eller den kanske inte vill hoppa över ett visst hinder på första försöket, då har man ju inte så många försök på sig om man är inne på en tävlingsbana. För de får väl bara stanna 2 eller 3 gånger och man kan inte lägga en volt i ett hörn om man vill det. För då blir det också som räknat som ett stopp. Men om man åker till exempel på pain jump eller om man bara åker och hoppar på olika anläggningar, då kan man ju ta den tid man behöver och ge den hästen tid att ja, men nu rider vi i detta hörnet en stund tills det släpper. Och det här hindret, om den tycker det är läskigt, då kan vi lägga ner det och ta det successivt steg för steg så att man inte tvingar dem att känna sig stressad för tiden.
Hur tänker du hemma då? Om man har ett spökhörn som de flesta ridhus kanske har, eller utebanan om det ligger någon stol eller så här. Hur tänker de hästar då om de är tittiga? Ofta
tycker jag det är bra att kanske ta dem lite på marken först. Att man longerar, och då kanske man inte börjar longera i det läskiga hörnet utan en bit ifrån, och sen successivt kan man röra sig närmare och närmare. Och sen samma också när man sitter på. Om man har ett hörn som är väldigt läskigt, så brukar jag inte tvinga hästen att gå ut i det hörnet direkt, utan jag rider varv för varv närmare. Så att man inte...
De kanske blir lite mer avspända också.
Ja, och så tänker de inte på liksom att oj, det var det här som var farligt. För om man gör en big deal av det som är farligt, ja, då blir det också en big deal för hästarna liksom.
Ja. Och när du, vad ser du oss om du ska... För nu, du rider mest 5-åringar?
Nej, jag rider mest från 6 och uppåt.
Mest från 6 år. Men tidigare så red du ju yngre, typ 4-5-åringar.
Ja.
Vad är det första du tänker på? Eller liksom när du ser... En 4-5-åring säger, wow, den här skulle jag vilja ha. Vad har den för egenskaper?
Jag gillar när de lämnar backen på ett starkt sätt när de ska ta sig över hindorna. Och så har jag lärt mig också vad Lisen framförallt säger, att när de hoppar långt är det bra. Det är ett tecken på kapacitet. Fendi hoppade extremt långt när han var liten. Och det var kanske jobbigt då, men i slutändan så är det ju kapacitet. För de kan hoppa uppåt och samtidigt ta sig framåt då. Så den här kraften och så... inställningen till att vilja hoppa. Man vill ju också ha dem försiktiga, så att om en unghäst man provar skulle stanna någon gång på ett hinder sådär, det är inte hela världen, för det är ett tecken på att de är försiktiga.
Mm.
Men man vill ju inte att de ska stanna för att de inte vill hoppa hinder. Man vill ändå känna att de har viljan i sig. Så det är den där mixen mellan alla bra egenskaper man ska hitta.
Och sen då, när man ska förvalta den här unghästen och man kanske inte är... Eller om man är en vanlig som kanske har tävlat upp den 20 och 30, man har ridit mycket och är ja, men helt okej på att rida men inget proffs. Tycker du att man borde ta hjälp då av någon bättre ryttare? Eller är det viktigare att jag tar hjälp av en tränare kanske när jag utbildar min unghäst?
Framförallt först en tränare som kan hjälpa mig att lägga upp en plan för de första stegen och så. Och så länge man känner att man ger hästen rätt förutsättningar för att utvecklas och de får bra upplevelser inne på banan, så absolut kan man göra det själv. Men sen tror jag det är viktigt att man är självkritisk. Man känner att jag sitter på en häst som har jättemycket potential, men jag kanske inte kan ta fram allt den har i sig själv. Det kanske är bättre att någon annan rider. Då kan man ju tillsammans med sin tränare då diskutera om det är bättre om någon annan mer erfaren ryttare kanske tar nästa steg med hästen.
Typ som Cash. Tur att vi inte köpte Cash. Vi var ju hos er och provade lite hästar för typ 2-3 år sedan.
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja, då provade vi den här Cash och nu tänker vi varje gång vi tittar på en när ni tävlar. Gud, vilken tur att vi inte köpte den här grejen, för den hade inte ens varit hälften så bra som den är nu med dig. Har ni kvar honom i stallet?
Ja, han är så fin.
Superfin.
Alltså, super, men där ser man också, det är så svårt med hästar. Vissa kan man säga direkt att det är en superstjärna. Och så förblir de en superstjärna, och vissa som ser ut som superstjärna kanske ändå inte blir lika bra i slutändan som man tror. Vissa, som den här Cash som 5-åring, har man en jättefin häst, men kanske inte så här, det här kommer bli en riktigt bra häst i slutändan. Men för varje år så blir han bara bättre och bättre och bättre, och nu tror jag att han är en En riktig, riktig superstjärna.
Ja, jätteroligt.
Jag skulle ha köpt honom.
Jag skulle ha köpt honom och gett honom till Stefan. Men, och då tänkte, när vi var provade honom, det var på sommaren och då måste han ha varit 5 tror jag.
Mm.
Då var han ju ganska grön och valpig. Jag hade egentligen inte gjort så jättemycket och inte varit hos er så länge.
Mm.
Men sen så red ju honom år 6, då red ju du 1,30 på honom, eller hur?
Mm.
Hur la du upp planen då, tänker jag? Som att han var lite sen i utbildningen och... När visste du att så här, jo, men jag kan nog matcha honom mot 6 års utan att pressa på för mycket?
Vi åker ju ofta till Spanien i mars-april med främst yngre hästar och startar igång utesäsongen lite tidigare där.
Mm.
Och där kan man rida, om den är 5 så rider man 5-årsklasser och 6-årsklasser och så vidare.
Och man, och då är det samma höjd som det är i Sverige? Alltså 5-åringen rider 1,20 och 6-åringen 30?
Ja, fast man börjar nog, jag tror 5-åringen hoppar kanske 1,10, 1,15 okay. först, för det är så tidigt på året. 6-åringen börjar nog hoppa 1,20, 1,25 och sen sista veckan tror jag de har någon 1,30 klass.
Ja.
Och det är väldigt, väldigt snällt byggt. Så då kan man få en ganska bra värdemätare hur de tar det där. Och han tog det jättebra, för varje vecka hoppar han bara bättre och bättre, och när vi kom hem så kändes det som att på de veckorna så hade han kommit i fatt. Och han är en häst med så enormt mycket talang i sig. Så han behövde bara den tiden där till att blomma ut, helt enkelt.
Ja.
Och sen har det bara fortsatt.
En annan, vi pratade på om kontroll här för en lite tidigare. Det kanske också är självklart för ryttare på din nivå, men det var nytt för mig. När jag läste någonstans att du sa att från det att hästen sätter första hoven inne på banan, så redan då har du bestämt exakt hur du ska rida fram till att du får startsignal. Visste du det?
Nej.
Så har jag aldrig gjort.
Nej.
Jag har ridit in på banan och så flyttar man runt lite och kollar lite, snirklar lite tills det är dags att köra. Sen börjar man.
Ja.
Men hon, säger jag och pekar på Stefan, har ju liksom bestämt exakt. Det finns inget åt slumpen, inte ens där.
Nej, för ofta är det ju en speciell sväng. Man vill antingen känna på själv, eller om man känner att man vill visa hästen att den har sett hur det ser ut i den svängen, så att den inte blir förvånad när den kommer där inne i banan, för det finns inte utrymme för det då. Och sen har man ju bara 45 sekunder på sig. Ofta så kommer man ju in. Ju större tävlingar desto mindre tid får man, för ofta har de bara ett ekipage på banan samtidigt då. Så då gäller det att ha en plan, vilka vägar jag vill rida innan jag startar. Och för att, som Pedro har lärt mig, vad jag tycker är väldigt bra, att när man är på väg till ettan, att man alltid har en diagonal på vägen innan och byter galopp. Så om ettan står i höger galopp så börjar jag alltid i vänster galopp, hitta en lämplig diagonal någonstans, få till bytet till höger galopp och sen rider jag mot ettan.
Varför?
Det är som en skön så här, ja, ett bra ord. Men både jag och hästen vet att nu börjar det. Liksom. Nu är det dags.
Ja, men som en liten halvhalt nästan inför, ja, nu ska hoppa bana, så att exakt, man förbereder hästen. Det lär ju sig också då. Efter att nu kommer den här diagonalen och så kommer det här bytet. Nu kör vi, det är nog inte alls.
För då börjar man en bra stor frisk galopp på diagonalen, halvhalt, byte, igång
och sen
igen.
Kör vi igång. Gör du så hemma också när du hoppar?
Ja, alla hästar.
Ja.
Det är liksom inbyggt. Men sen samma där, man kan ha en plan. Sen måste man ju ändå vara öppen för att improvisera. Det kan ju hända saker, hästen skyggar till. Jag kanske måste rida ett extra volt just i den hörnan. Då kanske jag inte hinner gå ner till den andra hörnan. Och så får man ju ha, ofta är det ju en klocka som man kan hålla koll på.
Ja.
Så det är viktigt att titta på den.
Vi pratade också om att titta på andra ryttare. När vi hade Christian från Krösa som ju tävlar dressyr.
Mm.
Han sa att när han tittar på andra tävlingsryttare, han kan sitta och titta på framridningen, bara se hur de andra ryttarna kortar tyglarna.
Mm.
Bara sitta och titta på hur kan man gå i sitt skritt från långa till hur tar man tyglarna? Och det kan han sitta, och det tycker jag är så fascinerande också, att sitta och kolla på. Hur gör man övergångarna mellan övningarna och sånt? Och när du sitter och tittar på andra ryttare, för det första, vem gillar du att titta på? Och vad för detaljer tittar du på då?
Alltså, framförallt så generellt kan jag säga att om jag sitter och tittar på bra ryttare och bra ridning, så rider jag själv mycket bättre sen också. Sitter jag hemma på en mindre tävling där det är mer oerfarna ryttare och det missas kanske lite hit och dit, ofta rider jag sämre själv sen också. Så jag försöker att inte titta för mycket på, vad ska man säga, dålig ridning.
Nej,
utan
precis,
det är bättre att titta på de som man verkligen ser upp till som rider extremt bra. För att då rider man bättre själv sen också.
Men det tror jag stämmer. För det, så jag tränar för Peter Marknad vart hos oss nu några måndagar. Och då jag rider med Marcus Westergren och de som är i min värld proffs. Jag är ju glad hobbyamatör.
Mm.
Och då rider jag så mycket bättre än om man säger vanlig träning och man kanske rider med några andra som är men kanske på lite lägre nivå än vad jag själv är. Då, är jag också, då rider jag inte alls lika bra. Så jag tror att många säger att man ska träna med dem som är bättre än en själv. Mm. För att då hjälper de en och drar upp en lite. Mm.
Jag blev jätteduktig av att vara på Skandinavien och titta på tävlingarna.
Perfekt.
Det räcker med att bara titta på. Ja.
Så är man det på.
Och vad tittar du på då när du tittar på dem?
Ja, jag tycker det är intressant att se när de samlar hästarna. Hur de gör från att de liksom går från en avspänd galopp och form till att de sätter hästen i samling till att de går ut och slappnar av igen. Hur många steg de olika tar, hur länge de stannar i samlingen. Hur många kan samla hästen med fortfarande halsen ute eller vilka får fortfarande halsen kort innan de får ut halsen igen. Och vissa rider hästen i en hög kort form, vissa rider väldigt lång öppen form. Och alla gör på olika sätt, men alla vill ändå i slutändan komma till samma sak och hoppa felfritt på banan. Så det tycker jag är väldigt intressant.
Hur samlar man en häst på bästa sätt?
Börja bakifrån. Impuls. Peder, han har lärt mig de här stegen. Det ser så lätt ut när han gör det, men det är inte så lätt. Så jag tränar på det varje dag i 6 år nu. Jag börjar med att komma i en stor frisk galopp. Så rätar jag upp mig, kommer på med skänken, ger små impulser. Så att hästen ska lära sig att när jag rätar upp mig så ska den förstå att okej, nu är det samling som kommer. Och sen då får man bara möta upp med handen. Så att det man stoppar in energin bakifrån måste man ändå fånga upp så att den inte rinns iväg. Och sen så fort man känner att hästen liksom klickar i och flyttar över vikten på bakbenen och blir det där lite kvickare. Så direkt lättar jag så att jag får avslappningen igen och hästen kan komma i mjuk form fram till bettet i överlinjen. Och sen så får man ju stanna i den samlingen olika länge. Man vill ju stanna tills man känner att man får det där klicka i. Men man kan heller inte stanna för länge så att det blir tungt och jobbigt för hästarna. Utan varje gång de ska gå in i samlingen så vill man ju att de ska minnas det som en positiv grej.
Ja. Precis, så i början så kanske man gör något steg bara. Mm. Och sen kan man bygga på de där stegen när man har
det låter tränat. Så jävla härligt.
Nej, jag vet. Jag känner alltså, att jag måste hemma rida nu. Jag vill prova.
Det är så härligt.
Ja, och när man ser Peder göra det så ser det också så härligt ut. Ja.
Men som du säger, när man får det, när det klickar i att det inte handlar om en kamp eller liksom en fight om att nu ska du faktiskt inte springa på här utan att det handlar om något helt annat.
Mm.
Oh. Vi rida. Jag vill inte sitta med ett dumt nyckelben.
Det kommer
apropå brutna nyckelben. Om du har en bockig häst.
Mm.
Hur gör du då?
Får inte trilla av och bryta nyckelbenet.
Det hoppar jag av och longerar först. Nej, men jag var väl ung och orädd en gång i tiden. Men nu, jag är inte så tuff när hästarna är busiga och bockar sådär. Så då vill jag hellre hoppa av och longera lite. Om de vill bocka kan de få bocka då på linan. Och sen så är de snälla när jag hoppar upp. Då blir det också mycket bättre kvalitet om inte jag sitter och spänner mig och är rädd för att den ska flyga iväg eller hoppa till. Utan då kan jag slappna av och rida positivt istället.
Men du har sagt att du gillar explosiva hästar.
Mm.
Och med explosiva tävlingshästar så kommer ju explosivitet också.
Det gör det. Men ju mer man lär känna dem, då är det också, man kan ju känna om en häst är på tårna hur den kommer att reagera. Det är inte alla hästar som blir obehagliga och flyger i luften, utan när man väl känner dem så är det bara positivt om man känner att de är laddade och är lite på tårna liksom. Men ofta om man kanske sitter med nya, yngre hästar som inte känner så väl och man bara väntar på att den kommer att explodera, då tycker jag det är bättre att man hoppar av och så får den väl explodera på linan då innan jag sitter upp.
Vi har lite lyssnarfrågor här.
Mm.
Då har vi först Helena, hon undrar hur är det att jobba med Peder och Lisa?
Hur det är?
Ja.
Förskräckligt.
Ja. Det känns som för varje intervju jag gör så är det alltid en så här, men hur är det egentligen? Man vill komma fram till något som är dåligt, men jag är ledsen, det finns inget dåligt.
Det är jättehärligt.
Ja. Jag tror att har man jobbat med Lisen och Peder så tror jag det är svårt att vara anställd hos någon annan sen. För de är så otroligt laid back. De ger mig space och utrymme att planera och jobba självständigt samtidigt som de alltid finns där och är otroligt stöttande och motiverande. Och ja, jag tror de är de perfekta cheferna helt enkelt.
Hur tror du att de har blivit det?
Jag tror det är bara deras personlighet och de är så som människor.
Och lite samma hästtänk säkert. Ja. Hur länge har du stått på Grevlunda, undrar Viola?
I 6 år nu. Lite drygt.
Härligt. Och Emily Andersson, hon undrar, hur gör man sig och sin unghäst redo för att kunna kvala till exempel Falsterbo och Elmia?
Men det är just det, att man lägger upp en långsiktig plan, väljer ut rätt tävlingar. Och så får man individanpassa liksom efter vägen hur det känns. Vissa hästar blommar ut jättetidigt och är väldigt mycket i fas. Då kan man ju passa på att kanske ge den en vila istället. I längden tror jag det är väldigt bra att lägga in de här vilorna. En annan ung häst kanske behöver mer tid att jobba på lite mer. Att man åker ut varje vecka och träningshoppar. Sen är samtidigt, man får inte glömma att ge de hästarna återhämtning också. Men att man kanske gör mer med en sån häst. Just att åka runt på olika ställen och sådär.
Om man tänker Falsterbo är ju på sommaren, lite mitten på sommaren. Mm. Hur många tävlingar kan man göra på en fyraåring innan Falsterbo?
Och jag vet inte vad jag räknar i huvudet, men fyra gånger rider jag knappt, men det är nog inte många alls. Alltså.
Så en fyraåring måste kanske vara ganska mentalt och kroppsligt, ja, ha lätt för sig för att klara av den uppgiften.
Tror jag med en fyraåring då är det kanske bättre att åka och träningshoppa någonstans. Och när den känns redo, om den känns redo, så kan man göra ett sånt här kval till Falsterbo då. Och gör den det bra så behöver den ju inte tävla så mycket mer sen, tycker jag. Jag tror de ska tävla i så himla många fler år sen framöver, så jag tror det är viktigt att man inte tävlar för mycket när de är unga.
Och tror man, kan man liksom köra både Falsterbo, Elmia och så på en fyraåring, eller skulle du välja och kanske välja en stor tävling just för deras, att det inte blir för mycket liksom?
En fyraåring hade jag kanske valt en ut och en innetävling, ja, som mål. Och sen de andra 5-6-åringar kan man ju välja om man vill göra till exempel Falsterbo, Champion of the Youngsters, Elmia. Det kan man ju göra, men då man vill inte tävla så mycket däremellan. Så det, för jag tror det är många tänker så. Och det är så många som rider alla de här tävlingarna. Det kan man inte göra på en ung häst. Men då tror jag också att de rider tävlingar däremellan för att de ska känna sig förberedda och redo för själva huvudtävlingarna. Men är de så pass i fas att de är redo för att gå de tävlingarna, så tycker inte jag de behöver tävla så mycket däremellan.
Och sen femåringarna går ju mot klockan.
Bara om de är i final i omhoppning.
Hur mycket tränar man omhoppning på en femåring, tycker du?
Ingenting.
Nej. Utan sen, då bara försöker man...
Tycker också det är mycket, man läser mycket på sociala medier och sånt. Att var ridningen på väg om man ska rida fort redan på en femåring? Och man ska inte rida fort på en femåring. Men om de är i ett championat och har gått två kval plus en final felfritt. Och bara ska in och hoppa sex hinder en fjärde runda. Då är de nog redo den dagen för att gå lite mot klockan. Mm. Sen säger jag inte att man ska gå in och idiotrida, för det ska man aldrig göra oavsett nivå.
Det spelar ingen roll om hästen är 10.
Nej,
eller liksom, det ska,
men ofta vara. I en femårsfinal så är det kanske max 10 hästar i en omhoppning. Och det är det de 10 som har visat att de är mogna och hoppat felfritt hela vägen. Då tror jag de klarar av att hoppa 6 hinder med lite kortare vägar.
Ja. Och sen är det ju oftast ryttare då också.
Det är
som
ryttaren,
är
såklart.
Exakt, som är erfarna och känner hästen och vet vad den klarar av.
Du har ju drömt, som jag förstått det, sen du var liten om att bli professionell ryttare.
Mm.
Proffsryttare, och nu är det ju det.
Mm.
Vad är det som inte är som du hade tänkt dig? Eller vad är det som har överraskat dig med ditt jobb?
Oh, det var en svår fråga. Jag har nog inte reflekterat så mycket över det, utan man bara kör på hela tiden och man är glad att man är där man är idag och får rida de här tävlingarna. Och att man... Det är mer bara jag kan känna, ibland kan jag blicka tillbaka, att när jag var liten så sprang jag och tog autografer av Lisen och Peder till exempel, och nu så betalar de mig för att rida deras hästar. Det är lite så här sjuk känsla, rolig känsla att få ibland, men annars så är det inte så mycket jag tänker på att det är något annorlunda än vad jag har förväntat mig, för jag har nog alltid bara varit inställd på att det kommer att vara hårt arbete, för det har jag fått lära mig från början. Långa dagar, långa veckor. Men att man får tillbaka det i hästarna, liksom, i deras utveckling.
Mm.
Jobbar du med så här kortsiktiga och långsiktiga mål?
Kortsiktiga skulle jag nog säga. Sen är det klart att man har drömmar. Att man vill någon gång få rida ett OS till exempel. Och tänka att få stå på pallen i ett sånt...
När står du på OS. Pallen på OS då? Mm.
Ja, men det är det jag inte vet. Det är bara en dröm att jag någon gång ska få göra det. Men jag har inte satt upp ett mål att innan jag är 40 så ska jag göra det. För man vet att man kan hålla på så extremt länge. Och man måste ha tur och få bra hästägare med sig. Hästarna måste hålla sig friska. Det är så otroligt mycket som ska stämma in för att man ska komma hela vägen dit.
Om du inte får välja sparven. Mm. Vilken är den liksom bästa hästen du har i stallet? Eller som du säger, den här älskar jag. Jag kan tänka mig att det är sparven annars.
Ja.
Ja, så vi tar bort den. Men, har du någon annan lovande så här, som du bara, den här ska ni lägga på minnet?
Jag har en jättefin 7-åring som heter Komet. Mm. En fransk som vi köpte i somras. Vi har en jättefin 6-årig hing som heter Copycat.
Ja, men den har jag sett.
Mm. Ja. Vi har egentligen stallet fullt, den cash vi pratade om innan. Alltså vi har ju stallet fullt med små stjärnor som är på väg upp.
Jag tänker, vissa hästar får man ju den här lilla extra känslan för, som du säkert har för sparven. Kan man, får du den ganska snabbt eller är det oftast något som växer fram när du har ridit om och tävlat om ett tag?
Det är olika. Vissa känner man det med direkt och vissa växer fram med och med hela tiden.
Härligt. Vi har också Jonas. Han undrar bästa tips på en balansövning som man kan göra hemma i ridhuset eller på ridbanan. Eller?
Ja, när jag var liten så red jag ju extremt mycket barbacka. Det tror jag är jättebra. Och när man hade små snälla ponnyer så hoppade jag ofta serier barbacka och utan tyglar så att man knöt fast tyglarna i en knut runt halsen så att de inte kunde glida ner. Och så släppte jag tyglarna och bara höll balansen.
Som Nicky lyssnar på det här grejen.
Min 10-åring, det är hennes dröm.
Det är hennes dröm att rida barbacka, hoppas du.
Alltså, hon är bara rida barbacka och hon vill hoppa barbacka. Hon har inte gjort en på ponnyer men hon... älskar att rida barbacka.
Ja,
utan stigbyglar eller barbacka, det är hans bästa.
Ja. Men det var, då hittar man ju den naturliga balansen och följsamheten. Mm. Om man har kul. Man ska ha kul med sin ponny och leka mycket, busa mycket.
Vi frågade Peder också när han var med i den här podden. Om man rider bara i ridhuset, inte hoppar utan rider bara på marken. Vilken är din favoritdel av fyrkantsspåret?
Innanför spåret.
långsidan?
Mm. Vi rider mycket... Alltså mycket rakriktning är ju otroligt viktigt. Så vi rider mycket innanför spåret på raka spår. Och så rider en övning som både Peder och Lisen har gjort mycket som jag har börjat göra mycket är det Swedish Castle. Man rider innanför spåret rakt fram och så gör man en volt utåt i hörnet. Och sen innanför rakt fram, volt utåt i hörnet.
Alltså man är som en kringla. Mm. Så du går vänster varv innanför spår och så gör en volt till höger i hörnet.
Exakt. Mm.
Kolla, nu ser jag Rebecka börja tänka här. Ja. Hur långt innanför spåret kommer jag behöva gå för att kunna få plats med volt?
Precis. Tror du också på hur stort ridhus man har? Hur tajt det
Men
blir.
Det är en bra övning.
Jättebra.
Ja, verkligen.
Men hur, om jag rider då lite innanför spåret och så har jag kanske en spegel, för det är för idag som man ser, för ibland är det också svårt att känna om hästarna går liksom rakt eller inte. Mm. Om hästen går då lite med baken, säger vi, ut till höger, hur gör jag då för att få den att trampa in under sig och... Mer rakriktad.
Man får ju parera, såklart. Utgå från skänklarna och ta hjälp av lite vikthjälp också. Och så parera hela...
Tänker du att du vill flytta in bakdelen då? Eller tänker du att du vill leda ut framdelen på bakdelen? Eller hur?
Alltså, ibland är det ju bogen. Så oftast är det bogen som sticker iväg, tycker jag.
Uh-huh.
Så ofta tycker jag att man ska leda framdelen för bakdelen.
Uh-huh.
Men ibland så kan man ju känna att den skjuter ut just ett bakben. Och det är kanske det bakbenet man vill ha in.
Mm.
Men... grundtäcket ofta, som Peder också har lärt mig, är framdelen leder bakdelen, och när man väl får in det då får man också ofta det här klicket liksom.
Ja. Ska man bara hålla kvar det där klicket?
Jag älskar klicket.
Jag med. Klicket är... Det känns som att vi har mycket bra saker att hämta.
Så måste få klicket, jätteviktigt. Okej, en annan fråga då. Det tycker jag är alltså nyfiken. Om du har ett tomt ridhus och så ska du ställa upp två hinder. Du ska hoppträna. Vilken, du väljer vilken häst du vill. Ställ upp så här, din favorit... Ja, du har två hinder på dig. Hur ställer, vad bygger
två
du?
Hinder, det är inte mycket. Nej. Jag kan inte få tre.
Okej, okay, vad gör du då?
Ja, men då är långsida och diagonal och långsida. Så att man kan hoppa de tre hinderna i rad som en liten båge. Så här då.
Evighetsbana typ. Ja. Mm.
Långsida, diagonal, långsida. Mm. Och sen så, ja.
Men för det vet du, det hade du en klinik förut när du pratade lite om hoppning. Då ställer du upp så, eller hur? För då kan man rida lite snävare svängar. Ta lite kortare vägar.
Ja,
och
bara också träna anridningar. Som man gör på framhoppning egentligen, då har man ju bara ett hinder att rida på.
Ja.
Så man tränar på det redan hemma och liksom får kvalitet i anridningen för att få ett bra språng. Så att man vet hur man ska rida när man kommer på framhoppning.
Det är med lång anridning, det är inte kul. Alltså. Det är...
Ja, men då kan man också välja lång anridning, kort anridning.
Ja.
Rakt efter, böjt efter.
Ja.
Om man tycker att man alltid kommer lite fel på hindren, det alltid blir alltid ett litet halvgaloppsprång till eller lite för stort språng.
Då får man ändra någonting.
Vad?
Nej, men ofta, det säger jag ibland, jag har inte så mycket träningar, men jag har elever och så vänder de upp på ett hinder och sväng och så kommer de lite fel varje gång. Då kan man ju välja håll ut svängen lite till eller håll in svängen lite till. Så kommer ju hindret på en bättre distans.
Ja, men om jag kommer rakt på, lång anridning, rakt spår. Mm. Här bortaste hindret. Så kommer det fan alltid lite fel.
För det är bara att träna och träna och träna tills man får upp sitt öga. Och jag tycker det är jättebra att sitta och rida bommar på marken efter varandra och lägga till galoppsprång och ta bort galoppsprång så man kommer in i rytmen också. Hur lätt det är att anpassa galoppen för att nå fram till rätt avsprångspunkt.
Ja, det är ju det. Man får kanske börja med bommar och bara hitta avståndet till bommen först innan man hittar ett bra avstånd.
Och böjt spår är också lättare tycker jag själv. För att då kan man också känna att man ligger lite nära så håller man ut lite. Och ligger man för stort så håller man in lite. Mm. Så man får in den här känslan bara. Det är svårare, klicket. Tycker jag i alla fall, på raka spår.
Och så klicket.
Då kommer klicket.
Gud vad härligt, man kommer leta efter det här klicket nu när jag ska hem och samla.
Det enda som klickar här är mina revben.
Hur ser helgen ut? Vad är drömmen om du tänker, om du ser dig själv på prisballen? Vad har du vunnit?
Drömmen är ju att få bli leading rider of the show. Det hade ju varit.
Då har man då blivit bäst placerad i flest klasser, eller?
Ja, ja. Då har man haft en väldigt bra helg överlag. Mm. Sparven ska gå de två största klasserna, då har hon gått bra i dem. Och speedhästen jag har med mig har gått bra i de lägre klasserna.
Och det är två hästar du har med
dig. Då vinner jag en traktor.
Nähä.
Till Lisen och Pell.
Hur är det där om du vinner? Får du behålla själv eller dela? Hur gör man?
Nej, det går till hästägarna, vilket då är Lisen och Peder. Och sen ibland är det ju andra delägare hästen och då är det ju Lisen och Peder som gör upp det med dem. Då.
Ja.
Många traktorer på Grevlunda.
Verkligen. Men det är bra om du vinner, kanske vi kan köpa en begagnade traktor.
Efterfrågar också Lamborghinis.
Ja, exakt.
Vi får snart byta ut hästarna och göra traktor och bilstall istället.
och kort då, vad har du för mål för 2020?
Jag vill hålla kvar min plats i A-landslaget och då innebär det ju att Sparven fortsätter prestera bra på högsta nivå i nationshoppningar och så vidare. Och sen att jag själv bara känner att min ridning fortsätter utvecklas så att jag blir ännu säkrare på det jag gör hela tiden. Och alla hästarna får hålla sig friska och fräscha, utvecklas med mig.
Alltså, du är så oerhört duktig och det är så kul att se dig rida. Det är verkligen en fest. Och sen så är det så jävla roligt att fest. Det går bra. Ja, men det är ju det.
Ja.
Det blir så prillig nästan. När det är dags.
Men det ser så lätt ut. Ah. Och det är så härligt flow tycker jag när du rider. Och jag kan ju vara så här, ibland när jag ska tävla så vill man ju se på någon bra.
Mm.
Och då är du verkligen en bra förebild. För du har så här, det är härligt flow hela tiden. Ja, som man vill kopiera.
Tack.
Vi känner inte ens därför, men man har ju känt länge att man unnar henne att det ska gå bra. Jag blir glad när det går bra för dig.
Ja, vad snällt. Tack.
Tusen, vad sa du?
Det är kul att höra.
Ja, tusen tack för att du tog tiden att vi fick träffa dig.
Tack.
Och jag vet inte, vidskeppar dig med stort lycka till då.
Tack.
Ska vi ha ett stalltips?
Ja.
Om du har något stall. Vi brukar alltid be våra gäster om ett stalltips. Om man har något så här bra knep eller bra... Jag brukar använda den här prylen egentligen för det här, men jag brukar använda det för det här. Eller...
En pryl.
Man har en pryl eller så att du gör eller en övning eller
longering.
Ja, men du har ju sagt massa stalltips om den här kringlan och egentligen. Men ändå, om du vill välja ett så här, det här skulle jag vilja dela med mig till alla hästfolket i Sverige.
Stephanie Holmens stalltips.
Mitt stalltips, som egentligen är Peders stalltips. Ja, men det är de jag för vidare. ta ut din häst. I alla fall en gång i veckan, men ja, så ofta du kan, och longera ett par varv både på hårt och mjukt underlag och känna igenom rygg och ben så du lär känna hästen ordentligt, för då kan man upptäcka mer i tid om det skulle vara något problem som är på gång, och man får också den här kommunikationen med hästen från marken varje dag. Det är ett bra stalltips.
Longera mera.
Ja, inte att bara göra ett helt longeringspass då, men att man bara tar ut hästen och bara snurrar några varv i båda varven så att man lär känna hästen och ser hur den rör sig. Man lär känna rörelsesystemet och man då också passar på att känna igenom hästen ordentligt. Det kanske man också gör när man ryktar den. Det kan man göra som man känner. Men just att man lär känna hästen hur den rör sig varje dag, för att då kan man också upptäcka i tid om det skulle vara något på gång.
Och du gör det med grimma och longerlina utan sadel och ingenting egentligen innan?
Ja, vi
innan.
Brukar bara ta ut dem på stallplan utanför stallet och snurra några varv. Så ser man. Och lär känna dem.
Bra tips.
Verkligen.
Tack ska du ha.
Tack.